Det smäller i Sverige när de kriminella börjar använda bomber lika mycket som skjutvapen. Och så frågar vi oss om tullen ska få större befogenheter att stoppa stöldgods kanske. Sist men inte minst handlar det om cannabis och godisbjörnar i dagens juridikpodden. Ni är välkomna! Ja, Ville, hur har veckan varit?
Den har varit bra. Jag har lite träningsverk idag. Jag sprang blodomloppet igår här med vårt förträffliga företag. Det var kul.
Idrott i övrigt?
Ingen alls. Lite paddel då och då, men annars är det med tillförsikt.
Och det du brukar titta på tv eller på arenan då? Den ligger nere för sommaren kanske?
Precis. Ja.
Vad säger Erik då? Du som är jaktexperten i sällskapet.
Nej, inte heller någon jakt har det blivit sedan sist. Ligger lugnt, men midsommar så kanske det kan bli ett och annat nattvak efter vildsvin, vi får se.
Jaha, där ser man. Det är sådant som man kan ägna en ljus midsommarnatt åt i Sverige, att jaga vildsvin. Hörrni, det smäller runt omkring i Sverige och både Linköping och Malmö är svårt drabbat. Bomber och granater i det här nya kriminella slagfältet som vi ser i Sverige, och i så fall varför?
Det tycker jag är svårt att svara på, men precis som du säger, nu har det varit flera av varandra oberoende händelser där det använts bomber, alltså riktigt sprängmedel, och det känns som att det är ganska nytt, eller det är inte så, har inte varit så vanligt förekommande tidigare. Då kan man ju fråga sig, var kommer de här bomberna eller explosiva ämnena ifrån? Är det stulna, är de som har byggt dem själv, det är som roten till även vapenvåldet här. Någonstans kommer ju vapnen ifrån, någonstans kommer bomberna ifrån. Den frågan tycker jag man måste börja med att ställa sig.
Ja, men jag tycker också man ska, det som jag tycker är lite obehagligt är att det sker så pass mycket sådana här dåd på öppna platser. Alltså tidigare så kanske har varit handlat om kriminella uppgörelser på platser där människor inte rör sig i så stor omfattning, men det handlar ju om nattklubbslokaler som ligger på några av de centrala gatorna i Malmö bland annat, och det är ju oroväckande. Alltså.
Absolut, och det kan, så är det, och det är ju likadant i Linköping, att det är ett bostadshus och det verkar ju enligt personer som varit på plats vara ett rätt under att ingen person skadades allvarligt eller till och med dog av det här. Liksom att, där känns som att gränsen har suddat ut lite, var de här brotten begås.
Men trots de här senaste tidens då, två sprängningar har man i Malmö, va? Och så hävdar då polisen att tryggheten i Malmö är inte hotad, och man säger att det inte är meningen att människor ska gå omkring och känna sig otrygga och hotade och så vidare. Kan man säga så när man inte har kontroll på läget?
Nej, det tycker jag faktiskt inte att man kan. Samtidigt så har jag full förståelse för att man säger att människor inte kan gå runt och känna sig rädda hela tiden, men det är ju, de har inte kontroll på läget, så då kan man ju inte säga så.
Nej, men det är naturligtvis en svår balansgång. Vad bor det i Malmö? 250-300 000. Alla kan inte gå omkring och känna sig oroliga, för risken att man ska drabbas är ju väldigt, väldigt, väldigt liten. Men som du säger, att nu har det varit, ja, men det var en skjutning på Malmö centralstation, det vill säga polisen som sköt en person. Det har varit de här sprängningarna, och det är på nattklubbar och det, så att det är klart att skulle jag röra mig ute i Malmös nattliv så kanske jag skulle vara lite extra vaksam efter det som har varit, och det, om vi ska kalla det, krig som verkar pågå mellan kriminella grupperingar.
Man pratar om 18 sprängningar i Malmö hittills i år, och då är inte de senaste inräknade. Och då undrar man, alltså det som vi då har sett en eskalering av, nämligen användningen av skjutvapen i både så kallade uppgörelser, men också då i uppgörelser som slutar med dödligt våld. Räcker inte de här nu, både enhandsvapen och sedermera automatvapen som används? Är sprängmedel det senaste som behövs för att visa potens bland de här kriminella gängen? Vad tycker vi? Vad säger vi?
Ja, men det kanske är det. Det är ju väl det ultimata sättet att visa att man klarar av att oskadliggöra människor såväl som byggnader. Men jag måste säga att en grej som jag vill flika in i här, att under min studietid så när jag pluggade i Lund så jobbade jag ett antal gånger med att demosälja cigaretter på nattklubbar i Malmö. Och jag vill inte vara den som liksom, den alarmistiska typen som påstår att saker och ting blir värre och värre. Men i dagsläget så hade jag inte demosålt cigaretter på en nattklubb i Malmö, det kan jag säga i alla fall.
Ja, nej, och det är klart att det finns något där, och precis som jag sa innan, att Skulle man nu röra sig ut i Malmös nattliv på de här centrala klubbarna, då kan man skulle vara extra vaksam. Och jag tror säkert att de näringsidkare som driver de här klubbarna märker av att det kanske är en mindre tillströmning, att folk är lite oroliga och nervösa så här nära in på det som har skett.
Det var ju, jag hörde en kvinna här i media, en boende där nere, som alltså var uppriktigt och ärligt skärrad, inte bara av rapporteringen utan för sin egen personliga säkerhet, och sa så här: nu får det vara slut på det, nu måste de, och med dem avsågs sannolikt polisen och övriga rättsväsendet, nu måste de få ett slut och sätta ett stopp för det här, vi lever i ett veritabelt helvete, eller någonting i den stilen, sa hon, va? Och även om risken då statistiskt är liten, så kanske man inte kan mäta otrygghet och känslan utav att faktiskt befinna sig i en krigszon närmast, som man kan inte mäta det statistiskt, utan man måste visa hänsyn och respekt för det.
Ja, men samtidigt är det också så här, vad ska de göra då? Liksom,
ja, det är ju det var, som är polisens uppdrag att förebygga och utreda brott i och för sig.
Ja, men när brotten blir för många och polisen är för få, vad ska man göra då?
Ja, men så, det finns ju ingen quick fix på det här. Det går inte bara att säga att, ja, men vänta, vi gör så här istället så försvinner problemen. Utan det här är ju problem som har vuxit fram under en lång tid och därför också tar lång tid att lösa. Alltså, och som jag inledde med att säga, alltså, kommer man åt tillgången på vapen och kan skärpa den kontrollen, liksom, då tror jag att mycket är vunnet. Och det, man har ju försökt genom att liksom skärpa obligatoriska häktningar och sådär för vapenbrott, men det räcker uppenbarligen inte.
Nej, sprängmedlen är ju liksom någonting som är ganska nytt. Vi hade problem med handgranater här, och nu har man liksom utökat det till att omfatta reguljär, jag vet inte rent kemiskt om det var dynamit, men alltså den typen av sprängmedel som bland annat jag själv har lärt mig hantera det militära en gång i tiden, som jag har förstått det. Vart är vi på väg, för att använda ett populärt uttryck?
Nej, men jag har ingen aning, men det känns ju, det är som sagt oroväckande. Och sprängmedel kan man väl framställa med en del material som inte är så att olagligt att befatta sig med, alltså som enskilda beståndsdelar. Det såg väl att de häktades för, bland annat att de åtalades för, de här som var misstänkta för förberedelse till terroristbrott i Stockholm, som sen friades med, om det var kväve eller vad de hade köpt för någonting. Så det, jag tror att det är jättesvårt att freda sig mot sprängningar överhuvudtaget.
Men frågan är också så här, varför är det sprängningar nu? Min teori är att det här smittar liksom. Inom kriminella kretsar så det blir en våldsspiral då som eskalerar, och sen, ja, så är det någon som spränger någonstans. Och då är det någon annan som tänker, fan, det där, det fick mycket uppmärksamhet och det uppfattas naturligtvis som ett stort hot och som att vi har ett stort våldskapital. Så det gör vi. Att man liksom triggar varandra till att använda samma typ av våld.
Det är mycket marknadsföring för att prata i den typen av termer. Ja. Det handlar om att visa, här har vi minsann kapacitet och här finns det potens. Och hittills har vi inte låtit någon flyga i luften på allvar, men vi kan mycket väl göra det. Ligger det åt det hållet? Vad tror du?
Ja, men det tror jag absolut. Och sen är det väl också så här, när man, om man då får generalisera lite och säga att om man befinner sig i den här situationen där man är medlem i den här typen av kriminella gäng, kriminella sammanslutningar och sådär, så måste man ju, vad ska man göra? Till slut måste man ju kanske lyfta sig en nivå där också för att det ska bli intressant och roligt, ska man inte använda det ordet, men för att det ska vara spännande. Och då kanske sprängningar är det som vi kommer se nu i framtiden då.
Det finns en rent kriminalpolisiär faktor i det här som jag vet inte om de kriminella har räknat med, men sannolikt så är det så att det är nämligen på det viset att om du hotar någon till livet med ett skjutvapen eller till och med skjuter någon inledningsvis i knäskålan eller hotar att gå vidare och göra grövre våld på personer i fråga, så går det ju alltid att identifiera personer i fråga. En sprängning är väldigt, väldigt svår att i efterhand säga vem som låg bakom, eftersom den kan tidsinställas eller man hinner sticka ifrån platsen och så vidare. Och det här ger ju polisen svårigheter på ett annat sätt än om det är regelrätta våldsbrott, va?
Ja, det är klart att det gör det. Och sen så, som sagt, som du sa, Erik, uppmärksamheten. Men sen tycker jag också att man måste ställa sig frågan här, vad är liksom roten till den här typen av problem i då Malmö och andra områden i Sverige? Vi pratade om utsatta områden förra veckan i podden och sådär. Hur ska man komma till bukt med det här liksom?
Ja, nej, om man hade det svaret så...
Ja, men du har någon åsikt har du?
Jo, men, ja, men det handlar ju i stor utsträckning, det handlar om utanförskap. Alltså, tror jag, alltså sociala problem, att den här vägen att gå är den enda vägen man ser. Eller liksom, det finns en romantisering av liksom pengar, bilar och liksom att den kriminella vägen är det som kan leda till det här. Och där har ju liksom samhället ett stort ansvar så att säga, att se till att det inte blir så och att det finns alternativ.
Alltså min bild efter alla dessa år som jag har befunnit mig i de här, i den här branschen och i de här miljöerna och träffat de här typen av personer är att det finns en utbredd missuppfattning, inte minst bland somliga politiker, om att det här är människor som här och nu helst av allt vill sluta med sin kriminalitet och börja leva ett så kallat svenssonliv i en röd stuga med vita knutar. Och riktigt så enkelt är det inte, därför att många av de här människorna har en uppfattning om att sådana som vi som arbetar och stadigvarande går till vårt arbete och betalar skatt och därefter försöker leva ett liv utifrån vad som blir kvar i plånboken, att vi på rent svenska idioter som inte eftersträvar snabba pengar som inte är beskattningsbara och som då många av de här resonerar handlar om att ställa sig utanför systemet. Det vill säga det finns inte just här och nu den önskan som många politiker tror att alla de här har, utan det är just som du säger ett utanförskap och ditt vi mot dem samhälle som till stor del har kanske fått växa fram, va?
Ja, men är det en politisk fråga då?
Ja, det är det ju.
Det blir mycket fokus på polisen här i de här debatterna, men är det inte en politisk fråga?
Jo, egentligen? Det är det ju grunden naturligtvis.
Därför att förebyggande arbete och så kallad samverkan i allt från tidig ålder och senare när det väl har gått åt pipsvängen för att komma till rätta med de här sakerna är ju en politisk ambition som måste sättas i verket bland myndigheterna, men ytterst är det ju polisen som är den repressiva enhet som ska se till att brott som har blivit begångna utreds och därefter lämnas över för lagföring till våra domstolar. Va? Det måste man ju trots allt säga. Man kan inte bara säga att det handlar om samverkan mellan andra sociala enheter och sådär. Jaha, sen har vi tullens befogenheter som har hamnat i fokus också när det gäller till exempel smuggelgods som tullen känner sig väldigt kringskurna att kunna bekämpa. Och det finns ju inte lagligt stöd heller för tullen att arbeta med annat än till exempel ren smuggling av till exempel narkotika och icke beskattade varor, alltså till exempel ja, både sånt som vanliga personer tar in,
sprit.
Sprit, men också i kommersiella sammanhang. Tullen är liksom lite lillebror till polisen. Det är en splittrad organisation. Man har allt från, det är en uppbördsmyndighet, alltså en skattemyndighet, men man har allt från en fiskal avdelning där det sitter byråkrater till en avdelning med uniformerade bevakningspersonal som närmast liknar vid ordningspoliser. Vad ska vi göra åt tullen?
Svårt. Alltså, till att börja med så måste jag medge att jag trodde att tullen hade större befogenheter än vad jag har fått lära mig att de har, att de hade möjlighet att kvarhålla personer och kanske inte formellt gripa, men att tullkriminalen åtminstone hade liksom större verktyg än vad verkar vara fallet.
Alltså tullkriminalen driver och har rätt att driva egen förundersökning, men bara beträffande de brott som tullen är dedikerad att utreda. Och det gäller just smugglingsbrott framförallt och även visst då ekonomisk brottslighet som ju faktiskt än en gång tullen är en skattemyndighet och lyder under Finansdepartementet och inte under Justitiedepartementet. Och det här med de tullare vi ser i uniform som är deras ansikte utåt, det är ju liksom bara en del av deras verksamhet.
Ja, men alltså för mig tog det väldigt lång tid innan jag ens hajade överhuvudtaget att tullen löd under Finansdepartementet. Det ska jag villigt erkänna. Och sen tycker jag att den här frågan är intressant eftersom det var en väldigt stor fråga i EU-valet. Bland annat Thomas Tobé, Moderaternas toppkandidat, drog ju hårt på det här med internationella stöldligor som gynnas av den fria rörligheten inom EU och kan passera gränserna fritt med lastbilar fyllda med stöldgods etc. etc. Men min fråga är om det verkligen är det här vi ska koncentrera oss på. Vi har precis pratat om sprängningar, vi har pratat om polisbrist, vi har pratat om annat. Ja, det här kanske inte är ett prioriterat område.
Det är kompetenta människor som jobbar på tullen och det är klart att med lite ytterligare utbildning och byggd erfarenhet så skulle de säkert med fördel kunna jobba eftersom de har praktiska skäl har möjlighet att upptäcka till exempel insmuggling av sprängämnen och stöldgods och allt vad det nu må vara på ett helt annat sätt än vad till exempel polisen har. Man ska också undersöka att tullen tar en alltså proportionellt sett enormt stor andel av all narkotika som presenteras som beslag i Sverige. I förhållande till polisen tar de oerhört mycket mer. Ibland så är polisen som kanske får äran inom citationstecken för detta, men det är faktiskt tullen som gör det jobbet, för det ligger precis inom deras område, och tullkriminalen är enligt min erfarenhet väldigt skickliga på underrättsarbete, spaningsarbete och sen att fullfölja det här hela vägen till lagföring. Men varför, alltså tullen än en gång, det har blivit en lite lillebror nästan till polisen.
Ja, men, ja, och då är ju frågan, vilka befogenheter är det som behövs, eller vad tänker vi kring att tullarna ska ha möjlighet att göra som de inte har idag?
Ja, det är väl att utöka den brottskatalog som de är utifrån både lagen och regleringsbrevet är satt att övervaka.
Ja, det är klart, och vilka är det? Vilka har de idag? Alltså, det är det jag menar.
Ja, det är ju smugglingsbrotten och vissa ekobrott. Alltså, de ska se till så det betalas skatt. Alltså tull, att det förtullas till stor del det som förs in i Sverige från tredje land. Och därför har de minskat lite sen EU-inträdet i viktighetsgrad, kan man säga.
Ja, men jag är lite förtjust i den här tanken på en europeisk gränspolis. Och det är mycket möjligt att en europeisk gränspolis skulle kunna göra den här typen av saker som tullen idag inte får göra. Jag är lite sugen på den faktiskt, att EU skulle kunna stå för någon form av europeisk gränspolis. Jag tror att det skulle kunna vara en bra väg att gå faktiskt.
Hur ser det ut i våra grannländer, i andra länder? Är det någon som har koll på det?
Jag tror finnarnas tullpersonal har större befogenheter än vad vi har i Sverige. Jag tror att de får eftersöka stöldgods på ett annat sätt än vad svenska tullen får göra. De brukar lyfta som ett exempel i den här debatten, okay. Vet jag i alla fall.
Mm, sen, alltså, svenska tulltjänstemän får efter beslut uppifrån bära vapen, och de är utbildade på vapen, men det är ingenting man reguljärt bär som till exempel poliserna gör. Och det är inte nödvändigt på något sätt, men om man befattar sig med ännu grövre brottslighet och ska arbeta mer operativt med de här frågorna, så kan man ju tänka sig att det möjligtvis skulle kunna vara ett verktyg att ha med sig för att känna trygghet och så i sitt
absolut
arbete.
Men jag kommer återigen tillbaka till det här, att det är jättebra, det är säkert bra om tullen skulle få utökade befogenheter etc, etc. Men ska vi då låta människor med narkotika och andra saker passera medan de står och kontrollerar en lastbil med, låt oss säga då, båtmotor eller något annat, och man ska se, har du kvitto på det här och sådär. Någonstans måste man göra en prioritering, och den prioriteringen kanske är gjord. Tullverket, vi kanske får släppa igenom lite stöldgods, kanske är det någon svinn man får räkna med.
Mm, sen har det framförts argument i alla de här sammanhangen kring, jag vet, för ett antal år sedan var det så att lappliserna gjorde anspråk på att få även bötfälla bilister som körde vårdslöst eller för fort. Och då måste man ställa sig frågan, men har de utbildning? För det är inte det poliser ska göra. Och varför skulle inte andra tjänstemän få ingripa i olika sammanhang? Någonstans måste gränser dras. Och jag tror att i grund och botten handlar om att man från statsmakternas sida vill avgränsa till exempel tullens arbete för att avse någonting som är för staten viktigt i det sammanhanget, att hindra smugglingsbrott och att få in skatt som och så vill man inte ta den personalen i anspråk för sånt som andra myndigheter, till exempel polisen, ska göra.
Ja, men jag tycker ofta att det här blir, så fort man börjar prata om de här utländska stöldligorna, så blir det en högerfråga där man börjar liksom ifrågasätta den fria rörligheten, och det är problematiskt med människor med andra bakgrunder som kommer till Sverige och stjäl och åker tillbaka och kommer tillbaka och stjäl och åker tillbaka etc, etc. Men den här diskussionen som vi har fört här nu om liksom Tullverket som myndighet och vad skulle de kunna ha för, det är ju en annan dimension i den här debatten, tycker jag.
Jaha, och apropå narkotika, cannabis och gummibjörnar eller godisbjörnar, vad säger du, Ville?
Ja, polisen påstår att det är vanligt förekommande i Sverige med såna här klassiska tyska gummibjörnar från typ Haribo eller någonting som innehåller cannabis. Och som jag har förstått det, så är det en produkt som man kan köpa lagligt på platser där det är legaliserat med viss cannabisbruk. Och det för oss in på debatten om frågan om legalisering av cannabis i Sverige. Och jag är ju kraftigt emot legalisering av cannabis.
För att
det händer såna här saker. Vi ser redan effekten av det när det börjar legaliseras utomlands. Barn eller unga, eller vi i det här rummet för övrigt, ska ju inte befatta oss med cannabis.
Nej, men jag hör upp säga, står och vacklar själv och vet inte vad jag tycker. Men för så här är det ju med, alltså just nu gäller det gummibjörnar, att i länder där det är legalt med cannabis så kan man då framställa det på olika sätt. Vi har ju haft en högljudd debatt i Sverige om de här alkoglassarna som kom. Alltså med rätt hög alkoholhalt i, som då med samma problematik, att ja, men då tilltalar ju det barn.
Det ska säljas på bolaget, har de ju bestämt nu. Liksom, istället. Va? Mm.
Precis, så att det är ju en liknande problematik med en laglig substans som vi har.
Jag är helt övertygad om att vi inom en överskådlig framtid kommer att ha legaliserat cannabis som inledningsvis läkemedel i Sverige. Därför att hela världen går ju i den riktningen, och dess effekter som läkemedel är väl omvittnat, men enligt många då alldeles för liten omfattning genomforskat, och det är därför vi är väldigt försiktiga i Sverige. Men det är bevisligen så att många anser sig ha fått den hjälp av cannabis som läkemedel som de aldrig kunde få av de legalt förskrivna mediciner som vi i Sverige har, till exempel morfin när det gäller mycket svår kronisk nervsmärta och så vidare. Så att oavsett vad man tycker om detta, det är klart att vi inte ska ha narkotika i godis som barn kan äta, så tror jag att frågan kring cannabis i en större mening kommer att vara utagerad i Sverige, i vart fall när det gäller läkemedelsfrågan inom...
Jo, men det är också så här, det är absolut, det är säkert som läkemedel, men det finns många andra läkemedel som är jättebra, tramadol och allting, smärtstillande, men det öppnar ju en marknad för svart försäljning direkt, det första som händer när man börjar legalisera i medicinskt syfte. Nummer två är ju så här, även om det har avsevärt mindre påverkande effekter på individen kanske än vad alkohol har, så idag hade vi inte tillåtit alkohol som ett berusningsmedel om det hade uppfunnits idag eller kommit fram idag. Jag kan inte förstå syftet med att vi skulle legalisera cannabis.
Jag tycker det är svårt, men det finns ju också ett mellansteg som många andra länder har, det är att avkriminalisera. Alltså skillnaden mellan legalisera och avkriminalisera är ändå rätt stor. I Norge så är det ju inte, alltså du straffas inte om du bär på dig för eget bruk eller har brukat, om det kan påvisas genom ett blodprov eller något.
Ja, men varför?
Det är inget brott. Utan det,
varför?
Det är en bra fråga. Det är ett problem för vården, inte för polisen.
Man kan säga så här, att Sverige är faktiskt ett undantag utifrån principen om att man kan i Sverige straffas för att vara påtänt. Alltså det är lag som trädde i kraft, om jag inte minns fel, 1 juli 1992 eller 93. Och Sverige, det är ovanligt i världen att man kan straffas för att du är påtänd. Däremot kan du straffas då för att du innehar narkotikan. Så redan där har Sverige faktiskt gått ett steg längre än många andra länder. Sen är det faktiskt också så att betydligt större rättspolitisk eller rättsprincipiell mening så är kriminalisering av narkotika ett undantag från huvudregeln om att man inte ska kriminalisera sådana här gärningar eller brott mot egen rättssfär. Det vill säga, så länge narkotikan bara drabbar en själv i ett missbruk så är det ju ingen annan som så att säga direkt drabbas. Och där är ju narkotikalagstiftningen ett undantag från huvudregeln om att vi inte ska kriminalisera den typen av gärningar. Så att i och för sig så finns det då fog för det, har historien visat. Men det är ju ändå ett undantag. Det
samtidigt kan man ju säga att någon måste man ju få tag på den av. Och vem har man då betalat liksom kontanter för att få tag? Alltså någonstans, det går inte att ha det argumentet heller. Och jag tycker också att många som driver debatten om legalisering av, på olika sätt, vissa vill dra det längre och vissa vill dra det kortare, men de gömmer sig ofta bakom argumentet att det ska handla om medicinsk syfte och såna här saker. Men det alla vill, eller alla ska jag inte säga, men det många vill är att legalisera cannabis. Jag kan inte förstå det, och då är jag ändå en liberal person. Men jag kan inte se det framför mig.
Men är det de effekter som det får idag som skrämmer dig? Eller är det...
Men det är ingenting som skrämmer mig. Jag tycker det är en principfråga. Liksom. Varför ska vi avkriminalisera liksom, någonting som är klassificerat som drog idag? Varför? Det är väl det av en anledning.
Varför ska alkohol vara legaliserat då?
Nej, men det har ju varit tidigare.
Men det är ju ett dåligt argument.
Ja, det är ett jättedåligt argument, men det är mitt argument.
Ja. Men varför ska man inte då efterhand när det visar sig ha sådana skadeverkningar som det har alkohol? Varför borde det då inte i
logikens namn? Absolut, det finns en poäng.
Du menar att traditionen gör att det skulle vara omöjligt politiskt?
Nej, ja, det är ju svårare i alla fall. Och samma starka tradition borde ju göra det omöjligt att avkriminalisera cannabis.
Okej, så, och gränsen går där. Varför tror ni att vi, inom mycket stort citationstecken, har dragit gränsen mellan alkohol och cannabis eller alkohol och det vi kallar för narkotika?
Jag tycker att frågan egentligen är tvärtom. Alltså, nu är jag väldigt långt ifrån expert på det här, men alkohol förefaller ju som missbruk drabba fler, en större personkrets än brukaren, medan cannabis inte.
Men det är ju en procentfråga också, hur många som nyttjar preparatet i fråga. Det är inte lika många som röker cannabis som...
Nej, men då menar jag i ett svenskt perspektiv bara, utan alltså, den forskning som finns. Eller, jag, som sagt, jag är ingen expert.
Nej, men exponeringen måste ju vara hög. Alkohol, exponeringen för alkohol är ju större än vad den är för cannabis.
Jo, men man måste sätta det i relation till brukandet.
Det är klart att Erik har en poäng, samtidigt som det är så att det kanske är just för att det är legaliserat som det är så stora problem med alkohol. Så skulle man ju kunna se det också.
Ja,
men jag tror att en väldigt stark faktor till att vi har dragit gränsen där vi har gjort historiskt är att det är trots allt, trots de problem som du pekar på Erik, trots domestic violence, alltså våld inom familjen, skrumplevrar, socialitet, sociala problem med alkohol och sådär, så är det trots allt så att den större delen av de människor som nyttjar alkohol klarar av att göra det utan att hamna i detta, medan en minoritet hamnar i de här problemen. Och då är frågan, är det så att en majoritet av de som nyttjar narkotika inte klarar av det på samma sätt som den majoritet som nyttjar alkohol? Är det därför vi har hamnat i det här? Det är en intressant fråga.
Det är en jättebra fråga, och jag vill också understryka att jag har inget problem överhuvudtaget med människor som röker cannabis, men den här frågan är ju större än så. Ja, det finns enligt mig inget fog överhuvudtaget för att...
Men jag tycker det inte, för nu är ju Dagens Juridikpodden som alltid en föregångare när det gäller att hitta diskussionsämnen. Men varför är inte det här en politisk fråga i Sverige? Varför är det? Det finns ju de som så att säga driver det, men det är ingen stor fråga. Det är ingenting som man diskuterar i riksdagen, legaliseringen inte. Men det gör man i princip i alla länder.
Jag tror man skulle komma in i riksdagen på att driva den här frågan som enskild person, enskild politiker.
Alltså det når en liten grej. Jag tror att svaret på frågan är att det fortfarande är sånt starkt stigma på narkotika i svensk politik. Det tror jag är svaret på frågan, oavsett vilken riktning man tar åsiktsmässigt i om cannabis borde legaliseras eller legaliseras som medicin eller inte. Ja,
nej, men det är just det. Vi pratar om narkotika, vi pratar om knark. Men syftet, eller hur ska jag säga, vad man gör om man skulle legalisera, det är så att fast det här är inte knark, det här är inte narkotika. Liksom, det är en klassningsfråga. Vad är en drog?
Ja, en drog, det är nikotin, koffein och alkohol också, det är ingen tvekan om. Men det är inte narkotika. Narkotika har ju närmast en juridisk innebörd, naturligtvis.
Ja, och det är det jag menar. Och kan man då omdefiniera cannabis så att det inte längre är narkotika? I så fall hade vi haft, då hade ju diskussionen varit mindre stigmatiserad.
Ja, säger du Ville?
Nej, men jag, ja.
Ett naturläkemedel?
Nej, det är det inte. Men jag tycker det är viktigt att någon som jag är en motvikt till den här ökade liberala inställningen till cannabis.
Fin människa, Ville. Ja, detta sagt om cannabis och frågan om gummibjörnar förklädda, eller rättare sagt narkotika förklädda till gummibjörnar. Ha övrigt, sommar närmar sig, Erik.
Ja, snart midsommar, vilket får sägas vara startskottet för sommaren. Lite semester blir det. Lite fint väder hoppas vi på.
Ja, Ville.
Ja, det är midsommarkrans och det är nubbar och det är krans på huvudet och det alkohol, är midsommarstänger alltså. Och det är alkohol, men ingen cannabis.
Ingen cannabis.
Nej, inte i år.
Små grodorna är det.
Ja, små grodorna blir det för oss som inte är cannabisliberaler.
Små gelégrodorna kan
små björnarna.
Små grodorna, och sen ska man hoppa runt den här fallossymbolen som den en gång i tiden var.
Ja.
Det är svensk tradition.
Ja, det är det verkligen.
Som allra bästa, att leka grodor med barnen. Därmed så är Dagens Juridikpodden slut för den här gången. Vi avslutar med lite midsommar, även om det är en vecka kvar. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka, närmare bestämt på midsommarafton.
Yes!